Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i vad det innebär att lida av en hypersexuell störning. Eller sexmissbruk som vi vanligtvis kallar det. Innan sommaren så fick jag ett mejl av en av er som lyssnar på podden som nyligen hade börjat dejta en person som har erfarenhet av den här problematiken. Och i mejlet så efterfrågades just ett temaavsnitt som ger lite mer insyn i vad det här handlar om. Med oss för att berätta mer om vilka mekanismer som ligger bakom och hur vägen ur ett sexmissbruk ser ut så har vi Katarina Götz Öberg som arbetar som psykolog och klinisk sexolog på Anova. En verksamhet som behandlar patienter med sexuella funktionsstörningar, avvikelser och sexmissbruk. Okej, så hej och välkommen Katarina.
Tack så hemskt mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår mycket bra förutom att jag är nära och vill jag klaga på värmen. Fast jag vet att man inte ska göra det.
Nej, man får ju verkligen inte göra det så här i slutet på sommaren heller. Nej. När folk ska ut det sista. Även om jag stöttar dig i det. Precis innan här så beskrev jag verksamheten Anova lite kortfattat. Men jag tänker att du är ju mycket bättre såklart på att förklara vad det är ni gör.
Ja, Anova är i stort en multidisciplinär och tvärvetenskaplig verksamhet. Och vi har tre olika ben där sexualmedicin är ett ben. En klinik, mottagning för personer som har sexuella problem i stort kan man säga. Mm. Men vi tar också emot personer som har en könsidentitet som de undrar över och andrologiska patienter, och det är mannens gynekologi kan man säga. Och tillsammans då så har vi en uppsättning personer som kan ta emot och se patienter både farmakologisk, medicinsk behandling och samtalsbehandling och psykoterapi i olika former. Och så har vi forskning så vi försöker ta reda på mer om alla de här tillstånden och förstå vad det beror på och hur man bäst kan hjälpa personer som har de här typerna av problem.
Och jag brukar vara lite nyfiken så här när jag bjuder in experter till podden. För så här, vad fick dig in på det här spåret?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och tyvärr är jag så gammal så jag nästan glömt att säga. Långa story när jag började läsa till psykolog för en herrans massa år sedan. Och så tyckte jag att det där med sexualitet, människors sexuella liv och relationer och problem och frågeställningar inte riktigt rymdes inom ramen för psykologi som på den tiden var ganska mossigt, ska jag säga. Och då läste jag en kurs i klinisk sexologi på den vägen nere. Sen blev jag tillfrågad om jag ville bearbeta data i en stor sexualvaneundersökning som jag gjorde på 90-talet när man ville ta reda på mer om människors sexualitet och varför vi gör som vi gör. Mm.
Ja, så du har inblandat något sånt.
Och då gjorde jag det, då disputerade jag på den data. Då höll jag på med kvinnor och kvinnors sexuella hälsa och vad det var som var riskfaktorer för att man inte skulle må bra och för att man inte tyckte att man hade en tillfredsställelse. Vilket det visade sig vara ganska många som hade faktiskt. Och någonting annat som visade sig var att det här med sexualiteten är väldigt viktigt för oss. Betyder mycket för många människor och också i hög ålder. Man kan lätt förledas att tro att bara för att man blir äldre så slutar man att vilja vara sexuellt aktiv, men det är helt fel.
Ja, nej, det blir väl på, då kanske det är andra bekymmer.
Då kan det vara andra bekymmer. Man kan ha sexuella dysfunktioner som vi säger, eller funktionsnedsättningar till följd av att man har andra bekymmer som äldre. Alltså att sjukdomar och tillstånd som är hindrande för funktionen tilltalar man när man blir äldre. Men det behöver inte vara något fel på lusten, åtrån eller så. Men så då började jag med det, och sen när vi då fick den här verksamheten på Karolinska sjukhuset som vi kallar Anova idag och sexualmedicin, då skulle vi ha en prioritet, sa de som beställer sjukvården. Ni måste premiera de patienter som har någon form för kliniskt tillstånd som kan vara risktillstånd för, ja, det vi lite övergripande kallar oönskad sexualitet. Alltså att man gör någonting som man riskerar både skada sig själv och andra. Mm-hmm. Och då kommer jag in mer och mer på det här med att man har en okontrollerad sexualitet och att den liksom pockar på och spränger över alla gränser. Och det kan också vara det man ibland kallar avvikande sexuella intressen som är risk. Har man det intresset och lever ute så kan man riskera att skada andra.
Och det här kanske bara är olika begrepp, men i vardagstal så pratar vi om det som sexmissbruk.
Ja.
Hypersexuell störning är vad ni använder för att beskriva det, eller är det någon skillnad?
Eller, nej, det spelar inte så stor roll heller, men man kan säga så här, inom sjukvården så använder vi ju samlade begrepp och kriterier för att man ska klassificera ett tillstånd. Och då kan man säga att då finns det ingenting i de här diagnosmanualerna som heter just sexmissbruk, men de som kommer till oss säger att de har ett sexmissbruk, och det har jag inga bekymmer med. Vi har sagt hypersexuell störning, och den entiteten eller diagnosen är på väg ut nu, och nu kommer man säga snarare ett kompulsivt sexuellt beteende, tvångsmässig sexualitet.
Vad sa du?
Kompulsivt sexuellt beteende.
Oj, det är svåra ord här.
Ja, väldigt svåra ord, men det är inte heller så svårt, utan det handlar om att man har ett sexuellt beteende eller fantasier eller inre impulser och tankar som man inte kan kontrollera. Det är bland annat det som är ett kriterie. Och då tänker jag så här, att det är också en sak som kan vara bra att ha med sig det där, att vi brukar försöka undvika att man är en sexmissbrukare, utan snarare att man har beteenden eller bekymmer som gör att man har ett övergripande problem och ett lidande och en funktionsnedsättning. För så fort man är sin diagnos så är det mycket svårare att hjälpa. Om man gör olika saker, om man gör för mycket eller gör för lite, då är det mycket enklare att tänka sig att man ska ändra det. För det man gör för lite av kan man göra mer av, och det man gör för mycket av kan man göra mindre
Precis.
Av. Men om man är sexmissbrukare så brukar det vara mycket svårare att tänka sig hur man ska ändra på det. Och det just därför så brukar vi försöka undvika det. För man är inte sin diagnos. Man är så mycket, 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 mycket mer som människa.
Och vilka skulle du säga är de vanligaste
kriterierna för de vanligaste bekymren? Det absolut vanligaste kan man säga, det är att man beskriver en kontrollförlust. Och den kan ju se ut så att man försöker sluta, och man försöker ta till olika sätt och saker. Man kanske tar bort appar eller stänger ner internet, eller har en på den tiden när man fortfarande hade sådana här moduler eller vad det heter, så fick man någon som tog hand om dem och så. Men det funkar inte, utan det kommer tillbaka igen, det här beteendet, vad det nu kan vara för någonting. Och ett annat sånt här kriterium är att ibland så använder man sex mer som en coping-strategi, om det verkar som man kan förstå vad det innebär. Alltså att man känner att man inte mår bra, man kanske känner sig orolig, frustrerad, leda, och så börjar man surfa porr istället för att man ska slippa känna den där känslan.
Lite som ett flyktbeteende.
Lite som ett flyktbeteende. Eller spänning kan ju vara en annan grej, att man kommer in på sidor som, eller saker som skapar spänning och makt och förbjudet. Varför man gör de här sakerna är väldigt viktigt för oss för att förstå det i behandling. Men det kan vara en sån här, att man använder sex som en form av coping-strategi. Inte ovanligt är att man använder sex och tittar på porr, onani eller många kontakter eller så för att kompensera att man känner sig osedd eller liten eller förbesedd eller förbannad, det är inte ovanligt.
Okay.
Som man kanske inte riktigt formulerar. Och ofta ser det faktiskt en kombination av alltihopa det där. Men som återigen till det där, vad är det som kännetecknar? Ja, att man har försökt sluta men man kan inte. Någon talar om för en att det här är dåligt men man fortsätter i alla fall. Man vet att det här, man kanske utsätter sig för risker som nu kommer min partner att lämna mig. Jag kan förlora jobbet om jag håller på med det här på arbetstid, och så kan man i alla fall inte sluta.
Mm. Och de personer du kommer i kontakt med, vad har de för, vad ska man säga, hur har det börjat?
Åh, vilken bra fråga, och det kan se så väldigt olika ut, men ja, ett exempel, jag kände mig osäker och osedd i tonåren och visste inte hur man flörtade och tog kontakt. Jag började titta på pornografi istället. Det är en enkel väg man kan styra själv. Man blir inte ifrågasatt i en njutning. Det dämpar andra olustkänslor. Och man får, jag brukar säga, nätet är underbart och vi kan utöka våra sociala kontakter och träffa och så vidare. Men det är också ett enda jättestort bekymmer, och det är att man får liksom det man vill ha. Och i realiteten så är det ju så för oss människor att det där med relationer och livet och så, det är inte alltid så himla enkelt utan ganska komplicerat. Mm. Och vi mår bra av att vara i sammanhang både där vi känner att vi hör hemma och blir omtyckta och bidrar, men också där vi blir ifrågasatta och våra tankar slås emot någon annan och vi måste ta andra hänsyn och så vidare. Och de hänsynen behöver man sällan ta om man sexchattar till exempel. Mm. Utan då kan man bara få höra att man är sexig och häftig och har en vacker könsorgan, är ju inte sällan då för män att man visar upp.
Mm.
Så kan det till exempel ha börjat, och sen så är det liksom svårt kanske när man väl kommer in i ett beteende som man egentligen inte vet vilken funktion det fyller från början, så ibland är det svårt att sluta utan man fortsätter för att man har börjat med det.
Mm.
Och sen har ju liksom pornografin den där lite förföriska, eller att man också inte sällan matas med bilder av hur man ska vara som inte heller stämmer riktigt med verkligheten, eftersom vi människor kan vara korta, långa, snygga, fula och alltihopa ett och varje dag, och idag är jag jätteful och svettas och känner mig ofräsch och så, någon annan dag så
det syns inte.
Nej, tack ska du ha. Men någon annan dag så är det inte alls så, och den här schablonbilden av hur man ska vara stressar ju väldigt många och begränsar oss.
Mm.
Därför att istället i själva verket är så att det är mycket, mycket större att få vara allt på en och samma gång.
Mm. Och skulle du säga då att, jag tänker så här, i och med att porren ofta kommer in i, ja, man får ju säga barns liv nästan, för det är så, i så tidig ålder man möter det.
Exakt så.
Skulle du säga att det är liksom grunden för ett eventuellt liksom sexmissbruk odlas någonstans i tonåren då? Eller?
Vi vet faktiskt inte. Vi tittar ju på en massa orsaker. Men inte sällan så, de som har haft som kommer till oss med lite äldre, och ofta så kommer de till oss på mottagningen faktiskt i äldre ålder snarare än yngre.
Okay.
Och det tror vi beror på att då de sociala förlusterna är mycket större, och när man är yngre och håller på med det här så tänker man inte så ofta på att det är ett problem. Det är inte det. Men de som kommer till oss, och de beskriver ofta att de har på väldigt länge med porr och onani, och det behöver ju inte, onani är ju inte dåligt, det är inte det. Men det blir ett problem, eller blev ett problem just med den här enorma kvantiteten, eller vad ska jag säga, som att det finns hela tiden och på alla olika devices, vad det nu heter på svenska, man kan hitta det precis överallt. Mm. Och så. För när jag började med det här så var man ju ändå tvungen att ha en dator och koppla upp sig med fjärde, så är det ju inte längre. Nu kan man ju bara gå in på en toa med sin smartphone.
Ja, men exakt.
Och också träffa andra på det sättet. Då återigen, det är ju bra, det är en fantastisk tillgång, men det kan också bli ett gissel att det är så tillgängligt så man håller på fast man egentligen inte vet. Men i grunden så ska man alltid komma ihåg att det här beteendet då har fyllt en funktion. Har man hållit på väldigt länge minns man kanske inte varför, men det har fyllt en funktion om man fortsätter ändå, som jag sa, med att kompensera eller få bestämma över sig själv och sin sexualitet och få förstärkning och uppmuntran för saker som man kanske inte får i verkliga livet, eller där den här komplexiteten kommer in, att vi ibland är, att vi ibland är bra, ibland är mindre bra.
Häromdagen när jag var ute med några kompisar så berättade jag att Singelrådet just nu har Hemmakväll som sponsor, och det var så roligt för då reagerade båda mina vänner med att bara Hemmakväll, älskar dem, det bästa lösgodiset typ. Och det är så roligt för jag känner exakt likadant. Jag har ju också den här unika personligheten som är att jag har jättesvårt att välja godis och behöver ett väldigt stort utbud för att bli nöjd. Och det tycker jag alltid att man blir på hemmakväll. Inte bara för att de redan har liksom ett brett utbud av godis, men att det också är, alltså kommer in nyheter regelbundet hela tiden, så att jag har möjlighet att inte bli uttråkad i min godiskonsumtion. Har ni inte testat på hemmakväll tidigare när ni ska ladda upp för en riktig helkväll, så kan jag verkligen rekommendera att ni gör det. Jag är så himla glad i alla fall för att hemmakväll är med och gör singelrådet möjligt. Och ni som precis som jag har ett särintresse för det här med läskodis måste verkligen testa på hemmakväll. Ni kan kika in utbudet på hemmakväll.se. Tack så mycket för att ni är med och gör den här podden möjlig. Och jag blir också nyfiken på hur fördelningen ser ut mellan män, kvinnor eller människor generellt, alltså som kontaktar er. Hur ser fördelningen?
Den fördelningen är ju extremt skev. Vi har ungefär 90% män på kliniken. Jag tror inte att den speglar, nu ska man komma ihåg att vår statistik är ju bara de som söker hjälp.
Ja.
Så hur det ser ut i befolkningen, det är ju det vi inte riktigt vet. Det är därför vi vill göra om de här befolkningsbaserade studierna som jag då var med i på 90-talet. Även om det finns ett motstånd till det. Det är inte för att vi ska kontrollera vad folk gör sexuellt. Det är för att vi ska veta vad som är bekymmersamt så vi kan allokera resurser till det. Men jag tror inte att det speglar hur det ser ut. Då, men vi vet inte helt enkelt. Jag tror att det finns ett stort mörkertal. Det vi vet med kvinnor som söker är att de ofta är mer belastade med annan psykisk ohälsa när de söker till oss.
Okej, så en samsjuklighet.
Samsjuklighet, ja precis. Och varför det är så, det vet vi heller inte riktigt. Möjligen är det så att det här med att ha många partners eller att vara mer sexuellt aktiv är mer skamfyllt för kvinnor. Så att kvinnor som att det är ett urval som kommer till oss, alltså, som mår väldigt dåligt och som vi behöver hjälpa på många andra sätt. Medan de som kanske har ett mer sexmissbruk, som vi skulle kunna säga då, de söker inte i samma utsträckning för det är mer skamfyllt.
Jag tänker också, är det så att det kan ta sig olika uttryck hos män och kvinnor?
Så det kan göra det, och det gör det i den kliniska population som vi ser. Alltså de som kommer till oss på mottagningen, så tar det sig olika uttryck. Om det sen då återigen, om det speglar vad vi gör på befolkningsnivå, det vet inte jag.
Och vad är det då?
Skillnaden är att kvinnor, män har generellt sett, så har män mer introverta beteenden, att de använder porr och onani i hög utsträckning. För kvinnor så är det här med många partners vanligare. Men män har oftast fler partners än kvinnor när de har det beteendet. Men det finns kvinnor som också har ett stort antal partners. Och vi inom sjukvården är också väldigt viktigt att komma ihåg. Vi lägger ingen värdering i hur mycket eller lite man ägnar sig åt det här. Det som är för mycket för den enskilda personen är det vi tar fasta på. Men de som kommer till oss, de har en väldigt stor, det är det som är besväret, att de lägger ner väldigt mycket tid till sexuell aktivitet. Att det tar liksom över och spränger ut annat. Och dessutom börjar man då kanske tangera sånt som att man skickar iväg en dickpics till någon som inte ändå var med på det. Och då är det faktiskt olagligt.
När jag gjorde research på det här så började jag tänka lite på en kille som jag dejtade för massa år sedan. Som jag nu i efterhand har tänkt, undrar om han kanske hade, alltså du vet, lite såhär beteenden som i att såhär, vi dejtade ett tag men det var liksom väldigt många andra i omlopp, andra kvinnor i omlopp, och som han inte kunde vara ärlig med fastän vi hade KK-relation, kan man säga. Det var inte så mycket dejting, men vi ville vara såhär öppna med varandra för att vi inte skulle såhär, ja men du vet, smittrisk, hej och hå.
Klokt.
Gud, det var jättebra i teorin. I praktiken.
Ja, intressant. Ja.
Nej men det fallerade lite där och instinktivt blev jag väldigt arg när det liksom kom fram att, du vet, jag hade fått en könssjukdom och hej och hå. Men jag tror också så här, när vi pratade ut om det efter allting hade hänt, så och så fortsatte vi att träffas ett tag till och jag märkte att okej, det här pågår fortfarande, du vet, att så här, helt plötsligt går han inte att få tag på. Ja, men du, ja. jag vet ju inte hur många det rörde sig om, men jag kunde ju notera att det var väldigt mycket kolla mobilen hela tiden, och du vet, det var in på Tinder och det var liksom
och
mycket,
det är
mycket
bra att du säger det, för det ingår oftast, alltså planerandet för det här är ibland nästan lika viktigt och skapa liksom mycket spänning kring,
okay,
kring det här.
Så är det lite såhär jakt också?
Ja, det kan vara väldigt mycket jakt, och då är det ju en väldigt stark bekräftelse i det och i erövringen. Och spänningen, och ska det bli och inte bli, och hur ska det bli. Och, och det är inte så svårt att förstå, egentligen.
Nej, nej, absolut. Där finns det ju någonting som ligger liksom i... Det känns som att det bara ligger så långt bak. Alltså att det finns ett syfte med hela den jaktgrejen, så den ska jag inte ifrågasätta. Jag är väl själv likadan till viss del, men... Det är väl just det här också, jag tänker med smartphones, med att vi kan vara uppkopplade till massa olika appar samtidigt.
Att det går.
Det går för bra nästan. Att det finns så många källor till bekräftelse och till sex. Om man, ja,
inte och känner. Återigen att det är så viktigt att betona att många av de här beteendena behöver inte vara dåliga. De behöver inte vara dåliga för någon, utan det som blir dåligt är när jag upplever att jag gör det fast jag egentligen inte vill, och andra kanske tar skada. Jag tycker min klinik och de som jag träffar att det som är påtagligt är också att man ibland förlorar andra sätt att få den där bekräftelsen på.
Menar du då?
Ja, att det kan finnas andra sätt än att ha väldigt att tillfälliga kontakter eller många eller hitta pornografiskt material. Alltså att man kan att det kan finnas andra sätt att få bekräftelse på, och faktiskt, och nu kommer jag att låta jättetråkig och tant och gammal som jag är det också, att det finns också någonting som gör att vi ibland inte alltid kan få jättemycket det vi vill ha och spänning och så, utan det finns liksom en kanske en visamhet i att kunna stå ut med det också. Ofta när vi jobbar med de här männen också, så när man tittar på det där, så som jag sa, en del saker gör man för mycket av, en del gör man för lite av. Och då är det mycket lättare att börja jobba med det man gör för lite av. Och då kommer så här ofta väldigt, väldigt, vad ska jag säga, djup önskningar och behov, man kommer i kontakt med, gud, jag pratar aldrig med min bror längre, förr spelade jag gitarr, varför gör jag inte det, varför har jag inte hållit fast för den där, särskilt män som börjar bli lite äldre, som tappar kontakt med vänner och kompisar och inte odlar det och
vad
så.
Är äldre? Ja. Där.
Ja, alltså de som söker till oss, de är ungefär mellan 35 och 45.
Okej.
Och som sagt, återigen, där med pornografin kan ju bli väldigt, väldigt, tycker jag, torftigt, för att det är så schabloniserat och det skapar kvinnor- och mansbilder hos oss som är väldigt, väldigt begränsade.
Ja,
begränsande.
För jag tänker, vad är de vanligaste konsekvenserna det får om man då, som den här lyssnaren som hörde av sig med mejlet, hon hade börjat dejta en kille då som berättade första dejten att han har liksom haft ett porrmissbruk, och han går fortfarande i gruppterapi, tror jag det var, för det. Och då undrar jag lite, låt säga att man då har den problematiken, vad får det för konsekvenser för vanligt sex med andra personer, levande människor?
Det är också en jättebra fråga. Det ser också lite olika ut, men det är inte ovanligt att det får negativa konsekvenser för det man kanske skulle referera till som vanligt, eller jag vet inte vad som är vanligt. Men om man säger att man har en partner och sen har man väldigt många tillfälliga kontakter eller surfar väldigt mycket på, då kanske man inte har någon lust efter att man har gjort det. Man kanske störs av de här bilderna av vem man ska vara och inte vara. Och sen om man inte har pratat med sin partner om att man har det här bekymret, så är det ju inte sällan så att man sitter med jävligt dåligt samvete.
Nej.
För att man inte har gjort det. Och det dåligt samvete är ju inte så befrämjande för kommunikationen, öppenheten och så. Det brukar ju ofta vara en belastning.
Men går det att dölja?
Vad ska jag säga? Det är ju inte sällan så att patienter kommer till oss eller ringer oss. Vi har en hjälplinje som man kan slå ett slag för, som heter Preventell, där man kan ringa. Man kan väl vara anonym eller så kan man göra en egen anmälan. Och de ringer ofta till vår hjälplinje Preventell när någonting har hänt. Och då är det ju ofta så att någon har kommit på en att man gör det här sexchattar eller på surfar. Och man har råkat lämna mobilen eller det här att man ser beteendet att det händer mycket och mycket, mycket vak på telefonen eller vad kan det vara för någonting.
Det här med att du sa äldre, 35-45 som
söker
primärt hos er. Jag hade bara en liten tanke om att på ett vis är det väl så att man med åldern inte presterar på samma sätt som tidigare, så att säga.
Nej.
Blir det mindre vanligt då med den här typen
ja,
av...
Ja, vet du vad... Alltså, vad jag vill svara många saker på det där. För det är väl också det som kan vara bekymret för oss, att om vi liksom är fast i att vi ska prestera på ett visst sätt, då blir sexlivet ofta ganska tråkigt. Om det blir förknippat med prestation och inte tillfredsställelse. Och det är också bra att komma ihåg att alltså, funktion, det vill säga att jag får erektion och jag får orgasm, det är inte nödvändigtvis samma sak som sexuell tillfredsställelse. Det är någonting annat.
Mm.
Sexuell tillfredsställelse kan alltså vara på ett helt annat plan. Det är mycket djupare och mycket bredare, skulle jag säga. Men icke desto mindre då, så är det inte heller så att funktionen försvinner när man blir äldre, men man kan behöva utöva sin sexualitet på ett annat sätt. Om man blev upphetsad eller lust och kände kåthet bara av att se någonting när man är yngre, så kan man behöva mer stimulans när man blir äldre.
Mm.
Att man behöver kanske mer taktil stimulans, man behöver mer beröring till exempel.
Mm.
Så det är inte så att man blir sämre på att prestera, men det kan bli annorlunda. Det där kan ofta många fastna i, att de tänker att det ska vara som det alltid har varit, och det är det inte.
Mm.
Så det är en grej. Men sen är det faktiskt så att vi vet att det här pockande, det vi kallar hypersexualitet, att det som liksom pockar på, det klingar faktiskt av med ålder, det gör det.
Kan man säga annars att det finns någon som är i så här riskzonen?
En riskzon måste man definiera själv, och om man känner att man börjar göra saker som man döljer för andra, då tycker jag man ska ringa till oss och prata om det.
Mm.
Om man ljuger för sådana nära och kära som man egentligen inte vill, och att man känner att man gör något som man liksom inte kan stå för.
Mm.
Nu är det som du säger, vi pratar ju egentligen ganska sällan om oss själva och hur vi är som sexuella varelser generellt sett. Men det här kan vara ännu svårare.
Absolut.
Och om man känner att det är det, då kan man väl ändå prata med någon professionell om det är något som man kanske behöver hjälp med.
Mm.
Man har allt att vinna på det, tycker jag.
Vad skulle du ge för råd till någon som misstänker det här?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Lite utifrån en partner eller...
Precis. Alltså, om man misstänker, ja, det allra bästa är ju naturligtvis att man har en så rak och tydlig kommunikation som möjligt. Så då skulle jag, och så skulle jag verkligen försöka undvika att bli någon slags polis och snoka, och för då är det inte så jävla fräscht för självkänslan, utan att man, ja, att man försöker lyfta det rakt och säga.
Mm.
Och om det går, så kan man ju bli sådär väldigt arg och ledsen för att man känner sig, för att man känner att man trodde att man hade något som man inte hade. Och det måste man ju också få tycka och tänka. Men om man kan tänka sig att lyssna, om man kan vara öppen för att lyssna på den andra, så kan man ju kanske förstå mer vad det handlar om och få höra det.
Mm. Spelar det någon roll hur länge det har pågått?
Ja, det gör det faktiskt. Ju längre man har haft ett problem, desto mer manifest är ett beteende. Och desto svårare är det naturligtvis att ändra på det, skulle jag säga. Men det betyder ju inte att det är omöjligt på något sätt.
Mm.
Ofta är det ju så fort man får liksom kontakt med det vi säger i mindre och andra positiva förstärkare. Alltså sånt som till exempel har varit roligt förut, att ha kontakt med, att ta upp kontakt med sin bror och börja spela gitarr igen. Det låter väldigt banalt, men det banala är ofta det verksamma.
Mm.
När man kommer liksom komma igång med det, så då blir det andra mindre intressant eller får mindre betydelse.
Precis som i början på sommaren så har vi med oss Sniff här i Singelrådet som samarbetspartner. Vilket jag är väldigt glad för att nu har jag fått hem min första doft från Sniff. Och ni som hörde förra avsnittet, precis innan sommaruppehållet, vet att Sniff är en upptäckartjänst för parfymer som man alltså prenumererar på och får hem i brevlådan. Och i förra veckan så fick jag hem den här doften Cherry Punk från Room 1015, om ni känner till det parfymhuset, från deras Avantgarde-kollektion. Och den här doften har en sån här, alltså när man sätter på sig den, då känns det som att så här, åh gud, nu är jag äntligen kvinnan som vet vad hon vill ha och så vidare. Man doftar som en blandning av så här, trä, läder och körsbär. Det som är nice med Sniff också är ju att slippa ta beslutet själv. För jag tycker att det kan vara, när man ska så här, scrolla efter nya parfymer, då är det som att jag får overload i hjärnan bara av att så här, bara, vart ska jag börja? Typ så här. Därför tycker jag att det är så skönt att det varje månad då kommer hem en ny doft, så att jag slipper tänka och göra valet. Mycket, mycket trevligt. Du kan prenumerera på Sniff, precis som jag gör. Och det kostar som sagt 159 kronor i månaden. Det är fri frakt, kommer rätt in genom brevinkastet. Det finns ingen uppsägningstid eller bindningstid överhuvudtaget. Så om du känner att så här, okej, nu har jag hittat min doft för tillfället eller för alltid, så kan du när som helst säga upp din prenumeration. Du kan nu få rabatt hela 25% på första månaden om du anger koden SINGEL25 när du går in på sniff.com. Sniff stavas SNIPH.com. Och som sagt, 25% rabatt får du som lyssnar på Singelrådet genom att skriva in koden SINGEL25. Tack så mycket för att ni är med och gör den här podden möjlig. Är det liksom någon sån här berättelse som du har mötts av i under dina år som du har lagt på minnet?
Ja, vilken bra fråga. Det är så många berättelser. Om jag skulle sammanfatta det, så skulle jag sammanfatta i att det är väldigt lätt att tänka sig att det här som någonting som man utövar makt. Man har många partners, man kanske utnyttjar andra och man kanske till och med köper sex mot ersättning. Men om man tänker sig att det finns väldigt mycket maktutövande i det där, och det kan ju vara en känsla att uppleva att man har makt, så upplever jag väldigt mycket vanmakt i de jag träffar. Alltså att man har svårigheter och tillkortakommanden och enkla sätt att skapa kompensation för det.
Mm. Går du att se liksom, nu när omkring 90% som kontaktar er är män, går det att se ett mönster där i vilken typ av liv de lever, eller har de snarlika
inte någonting bakgrunder? Entydigt. Det åldern är ju en väldigt stark faktor och så. Och sen är det också, relativt sett så är de som kommer till oss ganska högutbildade. Men det har att göra med att man hittar fram till sjukvården. Det är en orättvisa som faktiskt är genomgående för hela sjukvården. Tyvärr, det är ett jättebekymmer. Och vi jobbar jättemycket med hur vi ska nå yngre och hur vi ska nå andra grupper, om fler kvinnor och få pengar för att översätta Preventells hemsida till andra språk, ja, och så vidare. Okay.
Ja, det vore ju jättebra.
Ja, jätteviktigt. Jätteviktigt. Och framförallt nå de unga innan det där blir manifest.
Verkligen, för det sker ju i så extremt tidig ålder. Jag läste i en grupp på Facebook häromdagen om en barnmorska eller gynekolog, jag minns inte, men som arbetar på en ungdomsmottagning och som de har fått höra flera berättelser om tjejer som unga tjejer, 15-åringar, som kommer in och berättar att det tydligen är en trend just nu att killar, jag vet inte om du har läst om det här, men alltså tar knytnäven och trycker ner livmodern.
Jag förstår, för
att det ska bli
stimulans.
Ja. Är det något du...
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt inte hört det. Men det är återigen trender. Vad det handlar om är ju att inhämta samtycke och att man är överens om vad man gör eller inte gör. Mm. Och problemet att få schabloniserad kunskap och upplysning via pornografin, som är ytterst begränsad därvidlag och producerar bilder av hur vi ska vara och vad vi ska göra, som kan bli extremt bekymmersamma.
Extremt bekymmersamma. Bra att den där personen går på ungdomsmottagningen i alla fall. Då, kan jag tycka. Det är,
ja, men verkligen. Och att man vågar...
Hej och hurra för våra ungdomsmottagningar som gör ett verkligt skitbra jobb.
Ja, verkligen. Alltså, jag är själv jättebra. Jag kommer ihåg att en av de första gångerna jag var där, då kanske jag var 15-16. Och jag var, då var det en kille som hade gett mig kritik för att jag, när vi låg, att det hade blivit, vad säger man, vad heter det, muspruttar, vakuum, tryck, eller vad heter det?
Ja, jag förstår.
Och jag kommer ihåg att jag bara tog mig till, jag trodde att det var något fel på mig, innan på ungdomsmottagningen, jag bara, det är något, jag har fått kritik, typ. Och det var sex med två personer, alltså du vet. Och det är så sjukt, för det där sätter sig ju djupt, alltså allting, jag tycker liksom, ända från att sen jag blev sexuellt aktiv, vilket då var i 15-årsåldern, att så mycket av ens sexuella beteenden i sängen formades, stöptes där och då. Och sen bara fortsätter det. Och att man, alltså, nu pratar jag straight sex liksom, men alltså, man ligger med en kille och man, och det är ju faktiskt att båda lever upp till de här bilderna av hur man ska vara i sängen. Och vilket gör att sex väldigt många gånger, tycker jag, i alla fall i yngre ålder, varit tråkigt. Tråkigt som fan. Ja, det, och inte givande.
Det är väl inget kul med bilder liksom, av hur vi ska vara. Det är väl mycket roligare att vara den vi är.
Ja, men
det där kan man ju liksom behöva hitta fram till. Men det är ett jättebra exempel på, tycker jag, det här med hur beteenden kan bli manifest av någonting som har väldigt stor betydelse. Alltså någonting som man upplever som får väldigt stor betydelse då. Man kan ju tycka att det är en fullkomlig veritabel skitsak och händer alla. Och kritiken tillbaka kan väl vara att han inte visste om det då, och behövde skaffa sig lite mer erfarenhet. Och vad är det som är så förfärligt med det då, liksom? Men om man ofta är det förknippat med att man får någon form av, vi människor, av liksom ångestpåslag i den här situationen, då kommer den att prägla oss och ha stor betydelse. Det man behöver göra är att få luftpruffar gång efter annan och inse att det där inte spelar ett dugg roll igen och igen och igen. Så är det helt okej. Och sen, vi lever liksom i en värld där det här med sexualiteten omger oss i väldigt hög utsträckning med, alltså, tabloiderna och nätet, och där det förefaller som att det är väldigt enkelt, men i själva verket är min erfarenhet att det här med sex fortfarande är väldigt svårt.
Ja, jag tycker nästan det blir svårare. För när man var, alltså, när man var typ 16, man bara okej, men nu har jag koll, jag har liksom kollat upp hur det går till, och så bara okej, check. Men nu tycker jag att det är, eller ja.
Det är för att du ställer andra krav, jag är glad för det.
Det är bra, man har höjt dem.
Du har höjt dem, du har höjt ribban.
Ja.
That is not good enough. Nej.
Förlåt, jag avbröt dig, känns det. Nej, jag gjorde inte det. Okej. Nej, men verkligen. Och jag tycker att för mig kan det nästan vara så här, ibland ångestladdat att ha sex med en ny person. För att jag vet inte vad den kommer vara porrskadad av. Alltså, vad kommer den ha för beteende? Vad kommer den ha...
Kan du fråga?
Vad sa du?
Kan du fråga? Kanske inte innan eller efter. Eller liksom.
Men att det är så jäkla känsligt också i det där... Man är så intim på ett sätt, rent fysiskt, men när det är de här rollerna, då är man ju inte det på ett, vad ska man säga, känslomässigt plan. Eller ett...
Får man lägga in det, om det skulle vara någon som är betydelsefull för en, så kan man ju, så är det ju också att ge någonting om man ger, jag sitter med det här. Jag sitter med att jag tänker att det finns jättemycket av den där pornografin på nätet och att det präglar. Och hur är det för dig, liksom? Det kan man ju prata om.
Det är en bra,
kan vara en bra ingång. Och då är det återigen så där att all kommunikation också kokar ner till att man verkligen vill lyssna på svaret. För det kan ju hända att man får ett svar som man inte vill ha. Men man måste liksom vara beredd att ta emot det då.
Mm.
Om man ställer, för att man ställer en fråga. Det kan också vara bra om man frågar, om man får fråga. Sen vet ju personen man ska fråga, inte om att man ska göra det. Men jag vill fråga en sak som är svår. Eller jag sitter med någonting som känns svårt och kanske pinsamt. Är det okej om jag frågar det?
Mm.
För då har man på något sätt med respekt närmat sig någonting som kan vara väldigt jobbigt, och då brukar det bli mycket lättare.
Ja, det är så lätt annars att man själv bara, du vet, dras med i det.
Mm.
Och alltså, framförallt när jag var yngre, då var det så här, alltså, det var som att jag lärde mig av män som jag hade sex med att under ett samlag, dels är det ju mycket det är ju, så fokuset har ju varit på deras liksom, att de ska penetrera, att de ska komma i första hand.
Det är också skittrist.
Ja, precis. Det lever ju kvar tyvärr fortfarande lite. Men att det är så här, okej, att jag bara, okej, konceptet av att ligga, det är typ så här, ja, först så ska jag gå ner på den här killen, sen ska jag vara på honom, sen ska jag rida honom, sen ska jag göra det här, sen ska han kalla mig hora kanske, eller du vet så här, dra
ta
mig
tag i håret,
ja, och sen blir det ett strypgrepp, man bara jaha, ja. Det här var, okej, okay, inget gav mig någonting, förstår du, det blir så här så ja, absurt.
Du ska bli förvånad hur lite kanske gav honom också om du frågade.
Nej men det är det ja. Jag också har undrat då, att så här, men vad är det, för en gång tog jag upp det med en kille, jag bara varför gillar du att ta strypgrepp? Mm. För jag var inte så att jag visade det. Mm. Det var inte heller något jättevåldsamt.
Man kanske
så.
Trodde att du gillade det.
Precis.
Om man stryper lite där... så här precis vid orgasmen så får man ju ibland en ökad lustkänsla. Asfixi kallas det där för. Så att ja. Det kan ju hända. Och det kan ju vara farligt om man inte kan kontrollera det och så. Men det kan också höja liksom, den här orgastiska känslan. Och sen så har man tittat på det där och sett där och sen...
Mm.
Men det är ju faktiskt en jäkligt bra ingång till ett samtal, att man liksom sitter med kanske bägge missförstånd och bilder av vad man tror att man ska vara. Det finns ett begrepp inom sexterapin som är spectatoring, alltså, och det är just där att man liksom är utanför sig själv och tittar på sig själv i uppförandet av den sexuella akten, där de här olika, du beskrev den ju precis väldigt tydligt nu, de här olika akterna, och så ser jag mig själv i dem där och så händer det och det, ja. Istället för att man liksom flyttar ner sig själv från den där åskådarläktaren och är i det som händer.
Mm, ja, men det relaterar jag mycket till. Men det är så skönt om man väl har fått den insikten, för det är ju då man kan börja ja, liksom, arbeta bort ja. Det. Men sen kan jag tycka att för varje ja. Ny partner man blir ihop med, eller kanske bara en tillfällig sådan, alltså att då blir det här nya, aha, och du var det där, och så ska jag ta upp det här. Typ.
Mm. Det är ju en, om man tar upp det så är det ju faktiskt en gåva till den person man gör det med och till relationen. Det är ju en någonting med förutsättningar, potential att utveckla något. Alltså, om man vågar göra det.
Och om vi går vidare då till själva behandlingen av detta. Vad är steg ett?
Mm. Vi gör alltid så att vi träffar, att vi har en första läkarbedömning. Och ibland så ser vi personen eller patienten då. Blir det när man kommer till mottagningen tillsammans, psykolog och läkare. Och varför vi gör det, därför att ibland så mår man dåligt, är i dåligt psykiskt skick generellt, alltså kanske pågående depression eller nedstämdhet, då behöver man behandla det också. En del som kommer har annan misstänkt samsjuklighet som du var inne på, då måste man kanske utreda det och sådär så att man vet. Och sen så gör man en fördjupad kartläggning av det sexuella problemet och hur det har börjat och hur man var när man var yngre och liten och hur såg det ut hemma i familjen och vad hade vi för förhållande till vår sexualitet och onani, vad växte jag upp med, vad var jag van vid och en del, det där kan ju se väldigt olika ut. Det händer att det kommer personer till oss som har tittat mycket på porr eller onanera och har det som aldrig har haft en partner.
Okej.
Mm. Så kan det också se ut. Och sen så funderar vi då på vad man ska ge för behandling. Och då finns lite olika varianter. Nu har vi utvecklat så vi har behandlingsprogram som man kan köra via internet. Vilket har varit bra i de här pandemitiderna.
Okej, det är toppen.
Och sen har vi videobesök om man inte vill komma till mottagningen. Och det är många som föredrar det. Annars så är ju gruppterapi ganska bra för man träffar andra. Och sen kan man också kombinera det om man har väldigt mycket hypersex och spim och tänker på sex hela tiden och onanerar hela tiden. Och det där börjar vi med att registrera hur många timmar och mycket tid man lägger ner då. Precis som jag sa tidigare så är det inte liksom så att vi kvantifierar när det är ett problem, men ofta så har de så lägger ner så mycket tid så att det blir jättestort bekymmer för allt annat man ska göra.
Mm.
Och ibland så kan man behöva sätta in antitestosteronbehandling som faktiskt funkar då. Och det,
okay.
Då sänker det den där liksom spinnet. Man tar inte bort all funktion, sexuell funktion, men man sänker det där som liksom snurrar hela tiden.
Vad är det för typ av behandling då? Alltså, vad sa
ja, du? Det är en antitestosteronbehandling. Man går på testosteronet helt enkelt. Det finns lite olika former och det där gör man inte sällan när man har ett beteende som kan vara farligt. Man kanske tittar på material som är olagligt, det vi brukar kalla övergreppsmaterial med unga eller barn. Eller man,
ja.
Ja. Och då vill man ju få ett stopp med det där. Och då blir det liksom lite lugnare. Sen kan man inte stå på sån här antitestosteronbehandling eller GnRH och analog heter det när man går in centralt hur länge som helst. För att då, dels är det så att testosteronkvinnor har också testosteron. Det är vårt må bra hormon. Så då kan man börja må väldigt, väldigt psykiskt mycket sämre och tippa sig in i depressioner. Och då får man ett annat problem. Så då kan man inte göra det. Och sen så urholkar man skelettet på sikt. Så man kan inte ha den. För annars skulle man kan
tänka hur länge kan man då äta det?
Ja, det är lite olika. Det vet, man måste moderera det där och det är därför det är så bra att ha en multidisciplinär klinik som vi har, för då gör endokrinologerna det och tittar på exakt hur det där ligger.
Multidisciplinär, är det att ni har flera
många
olika kompetenser?
Ja, precis. Vi är endokrinologer, androloger, psykiater, rättspsykiater, psykologer.
Mm.
Ja, så det ser lite olika ut, men inte så länge. Men många tycker att det skulle vara väldigt skönt och vill bara ha en quick fix. Man kan också sätta in antidepressiv behandling, för det dämpar också lite grann det där tvånget. Men hos oss är det faktiskt fler som vill ha antitestosteronbehandling än depression. Så beror det ju på, är man deprimerad så måste man ha en antidepressiv behandling, såklart. Mm. Så kan man ju komma. Vi gör aldrig någonting medicinskt, kan man säga, farmakologiskt, utan att man också träffar någon och pratar om just det här med hur har det börjat, hur har det sett ut, vilken funktion fyller det nu, vad är mina riskfaktorer, vad behöver jag göra mer av, vad behöver jag göra mindre av, vad har jag för motivation, vad är mina riskfaktorer, man kommer få bakslag, hur hanterar man det, hur ska jag prata med en partner, vad ska jag säga, hur ska vi kunna bygga upp det igen och så. Och då kan vi också erbjuda partners att komma till oss. Tyvärr har vi ingen behandling, för det har vi inte utrymme för. Men för vi har så mycket patienter. Men man kan få komma till oss och så kan man prata om så här kan det se ut, så här kan man känna. Och jag säger att jag tycker att du ska inte vara den som tar hand om. Jag hade någon häromdagen som, ja nu så vet ju min partner om det här, då kan hon stoppa mig. Så, dåligt.
Mm-hmm.
Jättedåligt. Varför, vilken tråkig relation att hon ska liksom stoppa dig i det här.
Ja, nej, det låter
det
väl inte som
inget bra,
det bästa
upplägget. Så att man kan liksom prata om att patienten, då personen som nu har det här beteendet, måste själv ta ansvar för det.
Mm. Så det är inte så att ni lägger upp ett program för dem? Jo, ni gör det.
Vi hjälper till att göra det.
Mm. Och då förstår jag också att tiden, perioden varierar såklart.
Det varierar. Men de här som vi har haft kört på internet, som vi gjorde en forskningsstudie som visade sig när vi då mätte det här hypersexuella beteendet eller kompulsiva beteendet innan man gick i behandling och sen efter att man gick i behandling på internetet, så hade det sjunkit markant. Och det höll i sig upp till 3-6 månader efteråt.
Okay.
Som alla såna här studier så är det jättesvårt att få tag på de som har ingått länge, för man skulle vilja veta hur det ser ut efter 5 år naturligtvis.
Ja.
Men det är jättesvårt att få personer och man tappar dem liksom. Men det behöver vi veta. Vi behöver också veta vad exakt mer som är verksamt i behandling och så. Men då följde det 10 veckor, eller 12 veckor kan man säga. Men man fick 10 olika kapitel. Mm. Bara ett kapitel var ett vidmakthållande program. Så här, hur ska jag hålla i det här? Vad ska jag jobba på i framtiden? Och så.
Mm.
Det tycker många är jättebra. Men sen kan det ju se ut, alltså man kan ju individualisera, någon går i det där programmet och sen behöver man ses några gånger efter där, en gång i månaden eller 2 gånger per år, eller de personer som har ett olagligt sexuellt beteende eller intressen att man tänder på barn, de försöker vi att se, liksom, man får komma en gång om året och kolla att det funkar.
Vad funkar?
Att livet funkar, att inte ha tillstött några riskfaktorer, att man inte liksom har börjat glida på det där, att man inte har börjat säga till sig själv jag ska bara kolla eller alltså, ja, så.
Mm, mm. Men för där kan det väl inte heller spela någon roll, tänker jag, alltså, eller hur definierar ni det, alltså, säger ni att pedofili är en läggning eller?
Nej, vi ger oss inte in riktigt i den debatten heller, eller låt som vi duckar för alla grejer. Det kan ju vara så för en del att man känner att man har ett sexuellt tändningsmönster mot barn som är befäst, att det är så. Men ofta har man också tändning mot vuxna, och då är det återigen det där med om man är pedofil är det mycket svårare att få hjälp. Om man gör pedofila handlingar så kan man göra annorlunda.
Mm.
Så det är mycket bättre, det är oftast väldigt overksamt att definiera sig med sin diagnos, att vara någonting så att säga. Det är mycket bättre att göra annorlunda.
Mm.
Men visst kan det vara så att det där är befäst och alltid en risk. Alltså att man har ett intresse för barn, att det har alltid funnits och det går inte över. Men man kan liksom stärka andra sexuella beteenden och attraktion som känns mycket skönare för att man inte behöver göra olagliga handlingar. Dessutom är det ju så, just det sexualbrottet är väl något av det mest skamfyllda. Alltså, jag har patienter som har gjort olagliga handlingar och blivit dömda för det, som säger att det hade varit lättare om jag hade mördat någon. Mm. För det finns ingenting som är så skambelagt som
ingen kommer förstå dig.
Ingen kommer förstå dig.
Nej, men jag förstår. Okay.
Det ska man ju inte heller. Man ska ju inte förstå ett handling mot ett barn som är såklart. Såklart. Men däremot så kan man ju förstå beteendets funktion som man kan göra annorlunda. Så att man kan behandla.
Mm.
Och det kan vi. Vi kan göra det.
Mm. Jag tycker mig ha den erfarenheten av män generellt att det är mycket så här, om de har ett problem, bara det här löser jag själv. Mm. Är det möjligt att på egen hand komma till rätta med de här sakerna?
Alltså, ja, svårt skulle jag säga. Om man har kommit så långt så att man då skulle få den här diagnosen så att säga. Att man har hållit på ganska länge och det är befäst och man liksom ramlar ner det där igen och igen.
Mm.
Ibland behöver man ju inte alls långvarig terapi. Jag hade något samtal här om dagen. Vi hade haft ett samtal före sommaren. Då var det inte särskilt manifest problematik. Men det här sättet att tänka lite annorlunda hade liksom öppnat upp och det kändes mycket bättre. Och hade inte haft det här extensiva surfandet på hela sommaren. Och det var mycket bättre med partnern, för nu var personen mycket mer avslappnad. Och så att ibland behövs det ju inte så mycket. Men inte sällan behöver man ändå se sig själv och få hjälp och sortera i det här. Alltså, man brukar säga att det här med, liksom triangeln i en situation. Vi känner någonting, vi har ett känslomässigt påslag, vad nu det är. Ångest eller kåthet eller vad det kan vara. Och vi har en uppfattning om situationen, vi är en tanke och vi gör någonting. Den där liksom kombinationen, vad du känner och vad du tänker kan du inte göra någonting åt. Men du kan göra annorlunda, du kan lära dig att agera på ett annat sätt.
Mm. Hur ser det ut om man har den här problematiken runt om i landet? Finns det mottagningar?
Det finns några stycken, men det är ganska dåligt. Vi är ju den största specialistmottagningen. Om man ringer Preventell, kan man googla, då kan vi hjälpa vidare också om man bor på andra ställen runt om i landet. Men vi kan också ta emot hos oss och göra bedömning via video eller kanske ett besök, och sen kan man ha internetbehandling, så det går att komma till oss. I Göteborg finns en specialistmottagning, Sexualmedicincentrum. I Malmö finns det, och i Blekinge och i Umeå finns det en liten. Men det är de specialistmottagningar som finns.
Mm.
Sen så kan man säga så här att olika typer av beroende och tvångsmässig problematik och sexuella avvikelser, det är psykiatriska diagnoser, så egentligen har psykiatrin skyldighet att ta hand om dem. Men de brukar ofta känna sig ganska obekväma med att det kommer personer och säger att de surfar för mycket.
Mm,
och inte tycker att de kan det. Men de har den skyldigheten. Men vi tar ju som sagt emot också remisser och kan ta emot om man kommer lång väga.
Mm. Och hos er kan man då, visst kan man göra anonymt?
Och så, man kan ringa anonymt och då kan man få vägledning vilken typ av hjälp som finns att få, om man kan få en första bedömning om vi tycker att man ska söka hjälp eller om vi kan normalisera kring beteendet. Och vi kan hjälpa med kontakt runt om i landet, ge den informationen. Sen kan man inte komma till mottagningen och få någon form av behandling anonymt. Det är som all annan sjukvård faktiskt. Inte riktigt, det finns inte sjukvård. Men väldigt få, HIV-testning på sin tid på infektion var anonymiserat. Men vi tar inte emot anonymt, men däremot så omfattas vi ju av sekretess inom sjukvården.
Mm. Tack så himla mycket för att du kom hit, Katarina. Väldigt lärorikt.
Ja, tack själv. Tack för att du fick komma hit.
Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.